Mitt namn är Göran Hansson, en gammal pensionerad sjökapten. Under åren har jag samlat på mig 400 CD-skivor med gammal New Orleans jazz. Det är den musik jag spelar i dessa jazzpoddar. Detta är podcast nummer 42 och vi fortsätter vår biltur genom USA. Hyrde bil i New Jersey och körde västerut. Pennsylvania, Indiana, Ohio. De två förra handlade om det ursprungsfolk som en gång levde där. Muingwina, Kaskaskla, Preoria, Tamaroa, Shahokia. Dessa stammar befolkade det territorium som skulle bli delstaten Illinois i mitten av 1800-talet. Det är klarlagt att området befolkades av ursprungscivilisationer, indianer, i mer än 7000 år, kanske mycket längre tillbaks. I Illinois nådde vi fram till St. Louis där vi kopplade på Route 66 just söder om huvudstaden Springfield. Den legendomspunna Route 66 ledde söderut mot delstaten Missouri. Route 66 började i Chicago och slutade i Los Angeles. Nu lämnar vi Illinois och Peoria och Tamaroa-indianernas land bakom oss. De som en gång levde fria i det sydliga Illinois. Utan större fanfarer körde vi över gränsen till Missouri. Delstaten fick sitt namn efter floden Missouri som rinner tvärs genom delstaten. Den flyter in vid Kansas City och ut vid St. Louis. Så småningom fyller den på Mississippi och följer med den till New Orleans. Nu ska vi lyssna på en av New Orleans jazzens tidigaste trumpetare, född 1894 i Raceland, Louisiana. Han var aktiv på jazzscenen i New Orleans fram till 1926. Han flyttade till Chicago och försvann med den stora depressionen 1929. Så småningom dök han upp i New Orleans och blev en fast trumpetare på Preservation Hall. Han spelade mycket med George Lewis på 1960-talet. Det gjordes en film om honom, Till the Butcher Cuts Him Down. Casey Jones var en amerikansk hjälte, en tågförare från Mississippi. Han visade stor skicklighet och stoppade ett skenande tåg. Han räddade livet på hundratals passagerare. Och här spelar Punch Miller om Casey Jones. I delstaten Missouri fanns det en gång två större indiangrupper som kallade området sitt hem. Missouri-indianerna och Osage-indianerna. Några mindre grupper, Illini och Quapo, jag säger en gång eftersom alla förflyttades ofrivilligt till Indian Territory. Indian Territory skulle så småningom bli till Oklahoma. Den federala staten i USA stiftade en lag som gjorde det möjligt att flytta på indianer med makt. Lagen stiftades 1830 och fick benämningen Indian Removal Act. Nu kunde USAs armé flytta indiangrupper från deras boplatser till de platser där de var mindre i vägen för utvecklingen. Folkförflyttningen skedde mellan 1830 och 1860. Benämningen Trail of Tears säger en del om hur det gick till. Folk hade bebott sina boplatser i tiotusentals år. Nu blev de hänvisade till små områden som fick, i mitt tycke, det opassande namnet reservations, eller indianreservat på svenska. Det var så nära etnisk rensning man kunde komma. Det var president Andrew Jackson och den federala regeringen i Washington som låg bakom. Vi kommer att titta lite närmare på dessa Indian reservations när vi kommer till Oklahoma. Nu lite musik. En framträdande klarinettist, Matty Matlock, han föddes i Kentucky 1907. Spelade mycket med Bob Crosby under åren. Här spelar de tillsammans Dogtown Blues.
Thank you.
Låt oss börja med en av de två stora grupperna i Missouri, Missouri-indianerna. De kallade sig själva för New Tashi, som betyder folket från flodens mynning. De hade sitt ursprung norr om de stora sjöarna fram till 1500-talet. De flyttade söderut och slog sig ner vid Missouri-flodens mynning. 1600-talet blev svåra år för Missouri-indianerna. De attackerades av det folk som redan fanns där. Som om detta inte skulle vara nog så desarmerades befolkningen av de europeiska kolonisatörerna. Det var framförallt fransmän som kom dit söderifrån för att idka handel med dem. Med sig hade de europeiska infektionssjukdomar och smittkoppor. I början på 1700-talet flyttade de längre västerut in på Osage-indianernas territorium. Det var under denna tid som Missouri-indianerna klev in i hästkulturen. De lärde sig rida och jaga bison från hästryggen. Pianisten Benny Moten var från Kansas City. Kansas City låg inte långt från vår resrutt längs rutt 66. Halva stan ligger i Kansas och andra halvan i Missouri. Benny Moten föddes 1894 på Missouri-sidan. Han var en framträdande orkesterledare. Han är också känd för att ha upptäckt Count Basie. Count Basie tog så småningom över Benny Motens piano och senare hela hans orkester. Sen tog Count Basie hela orkestern till Landskrona 1963. Det besökte Landskronas 550-årsfirande. Jag var där. Här spelar Benny Motens orkester Somebody Stole My Gal. I började gå ut för med Missouri-indianerna. De attackerades av ett band med Sauk en Fox-indianer. Hundratals dödades och de blev nästan själva utplånade. Flera överlevande slog sig ihop med Otoe-folket. Missouri-indianernas olycka tog inte slut där. Efter att åter ha smittats med smittkoppor 1829 fanns det bara 100 Missouri-indianer kvar. Denna lilla kvarleva på 100 personer övertalades av regeringen att skriva ett avtal. Det överlät sitt territorium till staten. Staten i sin tur sålde land till europeiska kolonisatörer och nybyggare. Missouri-indianerna övergick till att bruka jord. De blev bönder på tilldelade jordlåter. När man hittade olja på deras mark blev de tvingade därifrån. 1910 fanns det bara 13 Missouri-indianer kvar. Resterande Missouri-indianer har idag slagit sig ihop med Otoe-folket. Missouri-indianerna är därmed i praktiken utplånade som distinkt grupp. Tragiskt är väl det minsta man kan säga. Titeln på nästa låt återspeglar lite de amerikanska indianernas öde. Hur de blev behandlade av kolonisatörerna. Weary översatt betyder trött, utmattad. Det är den store klarinettisten George Lewis och hans orkester som spelar Weary Blues. Vi kör vidare söderut i Missouri mot gränsen till Kansas. Vi startade i St. Louis och siktade in oss på den kända gränsstaden Joplin. Vi hade nu passerat Missouri-indianernas land. Vi fortsätter över de stora prärierna där Osage-indianerna höll till. De kallade sig själva för Niukaska, vilket står för folket mellan vattnet. Som vanligt var det fransmännen som vantolkade Niukaska till Osage. Deras ursprung är området mellan Ohio och Mississippi-floderna. De vandrade västerut på 1600-talet och hamnade så småningom i vad som idag är delstaterna Missouri och Kansas. De letade efter nya jaktmarker. Tidigt 1800-tal blev Osage-indianerna den dominerande gruppen i området. De kontrollerade stora områden mellan floderna Red River mot syd och Missouri mot norr. De fruktades av de andra indiangrupperna som fanns i området. De beskrevs av europeerna som de längsta och ståtligaste av alla indianfolk de träffat på. Många blev över 2 meter långa. Nästa låt framförs av Paul Whitemans orkester. Paul Whiteman föddes i Denver, Colorado. Han drev en av de mest populära orkestrarna i USA på 1920- och 30-talet. Även han fick epitetet King, King of Jazz. Men Paul Whiteman blev också ett offer för den stora depressionen 1929. Hans popularitet fejdade och han försvann från scenen. Härmed St. Louis Blues. Men de långa, ståtliga och fruktade Osage-indianerna gick liknande öde till mötes som andra ursprungsfolk i dagens USA. Under 1800-talet blev de tvingade med våld att flytta på sig. Det blev ett Trail of Tears till Indian Territory, numera Oklahoma. De fick slå sig ner i ett indianreservat, Osage Nation. Det blev grannar med andra grupper som tvingades dit. Cherokee Nation, Muskogee Nation, Pawnee Nation och Ka Nation, stavas K-A-W. Men under tidigt 1900-tal hittade man olja på Osage-nationens reservat. Osagerna blev plötsligt rika genom att leasa sin mark till oljebolagen och få procent på försäljningen. Detta sågs inte med blida ögon av de vita bosättarna. Under 1920- och 30-talen utsattes de för vad som kallas för The Ring of Terror. Det var de invandrade utomstående som var ivriga att ta över deras mark. De utsattes för manipulation, bedrägerier och många mord. Idag har Osage-indianerna kommit till en förlikning med den federala regeringen. Sedan 1994 har de bildat en egen nation. De har kommit överens om vilka personer som ska ingå i Osage-gruppen. Detta för att kunna bilda en demokratisk Osage-regering. Idag har Osage Nation 13 500 stammedlemmar, mestadels i Oklahoma. I Must Have It är titeln på en låt som skrevs och spelades in av King Oliver 1930. I Must Have It, eller Jag Måste Ha Det. Det skulle kunna vara en slogan hos de invandrare som försökte lägga rabarber på Osage-indianernas oljerika mark på 1920- och 30-talen. Detta var ungefär samtidigt som King Oliver skrev låten. Dock sannolikt ingen direkt koppling. Här är King Oliver med sin egen I Must Have It. Vi nu avverkat delstaten Missouri från St. Louis till Joplin. Vi gästade två av de stora ursprungsfolkens gamla hemtrakter. New Tashi, eller Missouri-indianerna som kolonisatörerna kallade dem. New Kaska, eller på franska Osage-indianerna. I staden Joplin tar Route 66 en kort tur genom Kansas. I Kansas bodde Cheyenne-indianerna. Men de ska vi prata om i nästa podcast. Tack för att ni har lyssnat.